Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Dagens tema är den kämpande tron, och tema för predikan kommer att vara tre kämpande. Låt oss först be. Så som för Petrus du bad i hans nöd, bed för mig Herre nu, styrk mig, giv stöd, att jag bevarad må genom all fara gå, snart i din skara stå, evigt dig när. Amen. Vi ska istället för att predika över en enda text idag ha tre texter som utgångspunkt. Nämligen dels den gammaltestamentliga texten som vi hörde om Hiskia. Dels den kananeiska kvinnan som vi lyssnar till i evangelietexten från altaret. Och dels den text som är den egentliga predikotexten idag, som behandlar synderskan i fariseens hus. Den finns i Lukas evangeliet 7 kapitel. Och det är frågan om de tre huvudpersonerna i de här tre texterna som det gäller, som den här kampen gäller, de tre kämpande. Först då Hiskia. Han blev svårt sjuk vid den tiden, står det där i Jesaja 38. Och vid den tiden är verkligen en svår tid. Det var den tiden när den assyriska kungen Sanherib belägrade Jerusalem. Redan tidigare hade Nordriket fallit och folket förts bort i fångenskap. Och nu stod Sanherib utanför Jerusalem och hånade Israels Gud och försökte locka och pocka folket att komma ut och ge sig. Den här händelsen där Hiskia är sjuk infaller tydligen lite före det att Sanherib sen tvingades med hela sin här att avtåga. Eller det var inte så att hela hären avtåga, utan Herren slog på ett mirakulöst sätt 185 000 i assyriernas läger. Och den mäktige kungen var tvungen att dra iväg, som man brukar säga, med svansen mellan benen, trots sin kavata inställning. Det som är närmast föremål för Hiskias bön är att han blev svårt sjuk. Gud sa till honom genom Jesaja att han kommer att dö. Han ska inte tillfriskna från den här sjukdomen. Vid det här laget var Hiskia bara 39 år gammal. Den här händelsen beskrivs också i andra kungaboken 18-20 och andra krönikeboken 32. I Jesaja-boken är det ett mellanspel, eller ett historiskt avsnitt som infaller mellan Jesaja-bokens första profetiska del och den andra huvuddelen som börjar i 40 kapitlet. Och det är viktigt att vi får de här händelserna här också för att rätt förstå Jesajas profetior. Det kan vi inte gå in på idag. Men det är, rent allmänt så är det viktigt att konstatera. När Gud då kommer till Hiskia och säger att han kommer att dö och inte tillfriskna, så blir Hiskia djupt, djupt bedrövad. Det är lite underligt att han kommer och ber på det sättet han gör, och att Gud hör hans bön. För han säger: O Herre, kom dock ihåg att jag har vandrat inför dig i trohet och med hängivet hjärta och gjort det som är gott i dina ögon. Låter han inte egentligen skrytsam här? Då hoppas han att Gud ska höra honom för allt gott han har gjort. Och så kommer Gud till honom genom Jesaja och säger: jag har hört din bön, jag har sett dina tårar. Jag ska lägga 15 år till din livstid. Vi måste understryka här för att försöka förstå det här att den situation Hiskia var i var en synnerligen speciell situation. Hiskia hade gjort mycket gott, verkligen. Han var en bra kung på det sättet att han rev ner avguda bilder. Han förstörde de objekt som användes för avgudadyrkan. Det var sällan någonting sånt hade skett i Jerusalem. Staden hade blivit oerhört försjunken i avgudadyrkan. En sak som Hiskia mycket väl kunde ha haft bakom det här är: hur ska det nu gå med allt det här som jag försökte göra? Nu när han har återställt gudsdyrkan, hur ska det gå om jag dör? Jo, han kanske anar. Ja, knappast i det här laget, men om inte han fick en profetisk bild av det. Hans son Manasse kommer att bli ännu värre än någon av kungarna före honom. Och han kommer att införa fruktansvärd avgudadyrkan. Ska det bli så nu att det här, tänker Hiskia, det här som jag har gjort ska förstöras? Ska det gå om intet? Det är en möjlig reaktion. Men hur som helst vet vi att Gud kommer och säger till honom två saker. Jag ska lägga 15 år till din livslängd och jag ska också rädda dig och denna stad ur den assyriska kungens hand och ska beskydda denna stad. En bön som det här är ingen mönsterbön i det ljuset av det som vi läser i Nya testamentet. Men det kan mycket väl, eller vi kan mycket väl också säga så att det är ett utmärkt exempel på att Gud hör bön oberoende av vår förtjänst och värdighet. Det är inte vår fina fromhet, vårt lyckade liv som gör det möjligt för Gud att tänka att han ska höra vår bön. Gud kan höra vår bön trots vår ogodaktighet. Trots Hiskias självupptagenhet, då han berömde sig själv inför Gud. Nå, med all rätt, rent mänskligt sett. Men inför Gud var det ju inte rätt. Men trots det så bönhörde Gud honom. Och Gud ville skona detta folk och denna stad från Sanherib. Han behövde mera tid för denna goda kung Hiskia. Det syns alltså tydligt här att här kopplas både hans privata situation med sjukdomen ihop med landets och staden Jerusalems öde. Och Gud hade lovat att han kommer att se till att hans ord finns kvar. För han hade ju löftet, gett löftet om frälsaren, om Messias. Och det var bundet till det judiska folket, till Davids ett. Oberoende av människor så kommer Gud att se till att han för igenom sitt ord. Men ingalunda var det en mönsterbön. Till exempel så som Daniel bad i Daniel 9 när han säger: det är inte på grund av vår rättfärdighet eller för vår förtjänst skull som vi ber till dig, utan på grund av din stora barmhärtighet. Där hade han redan en bön i Jesu namn, även om han inte nämner Jesus. För han hade sin förtjänst utanför sig själv. Din stora barmhärtighet. Vi vet att Gud är nära den som är förkrossad och vänder sig till honom. Åkalla mig i nöden och jag vill hjälpa dig och du ska prisa mig. Hiskia var i nöd, han vände sig till Herren. Det räckte. Gud hörde honom. Nu ger oss Gud dessutom ett märkligt tecken på att han talar sanning. Han gav det till Hiskia för att han inte skulle tvivla, utan för att se att det här verkligen är ett pålitligt ord. Han gjorde ett under. Ett sådant under som naturvetenskapsmän naturligtvis belackar. Så sånt sker inte och det har inte skett. Nämligen att på en på ett solur så ska skuggan gå bakåt ett antal steg. Det vill säga, jordens rotation ändrar så att jorden går i snurrar i en annan riktning och solens skugga går bakåt istället för framåt. Det är helt omöjligt. Gud ger ett tecken och det betyder han använder sig inte av de vanliga naturlagarna för att visa det här tecknet. Han går emot naturlagarna för att visa det här tecknet. Det här kan vi jämföra med det under när Gud slog 185 000 i den assyriska armén. Var det svårare för Gud att göra det? Eller var det svårare för Gud att låta sin son bli människa? Eller att låta honom uppstå? Vi kan inte jämföra sådana saker. Allt är lika underbart då Gud gör någonting suveränt, handlar oberoende av naturlagar. Och min sann, det att Jesus blev född av en människa, Gud blir född av en människa, det är det allra största av alla under. Så ska vi förkasta det här att soluret gick bakåt, skuggan gick bakåt, så ska vi också förkasta allt det andra övernaturliga. Tyvärr är det så som många teologer gör idag. Man förkastar allt sådant som inte kan förklaras med inomvärldsliga förklaringsmodeller. Nej, det är orimligt att jämföra de här olika undren med varann. För Gud är ingenting omöjligt. Då han vill kan han göra vad som helst. Då han kan göra det oberoende av vår fromhet och hur vi har lyckats med att få vår bön framställd på ett korrekt sätt. Beslutar han det så gör han det. Det här lär oss att vi inte ska ge upp. Vi ska kämpa och be i de svåraste förhållanden. Ingenting är omöjligt för Gud. Han är mäktig både att höra våra böner och att handla till vårt och hans rikes bästa. Så går vi till den kananeiska kvinnan i Matteus 15. Jesus far på semester. Står att han drar sig undan till trakten av Tyrus och Sidon. Det ligger utanför Israels område. Och kvinnan som möter honom är en kananeisk kvinna. Hon hör alltså till de folk som Israels barn hade fått order att utrota från jorden. För att det inte skulle dra skuld över folket. Denna kvinna, hon har hört om Jesus. Och när hon hör att han är i närheten så då kommer hon med sitt rop om förbarmande för hennes dotter. Som är svårt plågad av en ond ande. Men här möter vi nu en frälsare som verkar helt annorlunda än de beskrivningar vi har om honom från evangelierna annars. För där så sägs det ju att han botade alla. Han ställde upp. Han fick inte ens tid att äta, står det. Ännu mindre att sova. Han var så överlupen. Ibland måste han dra sig bort. Men var det för det då att han hade bestämt sig för att när han är på semester så ska han inte göra någonting? Kanske det var så att han hade led idag så att han sa, eller bestämt sig för nu gör jag inget idag. Nu hjälper jag ingen enda idag. Nej, det var inte det. Utan det här att han ställde sig så här till den kananeiska kvinnan. Det hade ett syfte. Det är samma syfte som det som vi hörde om i fråga om Hiskia. Att vi ska inte tröttas. Man kan undra vad som var svårast i den här situationen. Om Jesus skulle ha visat bort den här kvinnan och sagt, jag befattar inte mig med dig. Eller som han gjorde, han svarade inte med ett ord. Han nonchalerade henne, han behandlade henne som luft. Försök tänka er själva. Det är inte lätt att bli behandlad som luft. Att inte alls bli sedd. Det är någonting som är väldigt popp idag, det här att säga att det är viktigt att bli sedd. Jesus ser inte den här kvinnan. Han beaktar inte henne med något, på något sätt. Men sen när lärjungarna har ingripit, kvinnan blir allt förstörande för hon fortsätter. Då säger Jesus att han inte tänker hjälpa henne. Det står inte att han sa det till henne, utan han svarar lärjungarna: jag är sänd endast till de förlorade fåren av Israels hus. Han förklarar för dem varför han inte agerar. Hans tid har inte kommit, det sa han åt sin mor vid bröllopet i Kana. Först efter att Jesus hade fullbordat sin verksamhet gav han order åt lärjungarna att gå ut i hela världen. Då skulle evangeliet predikas för alla människor. Under den här tiden, när Jesus var verksam, då hade han en begränsad uppgift, eller han hade begränsat sig till endast de förlorade fåren av Israels hus. Men kvinnan gav sig inte. Hon föll ner för Jesu fötter. Det var en gest av yttersta ödmjukhet, underkastelse. Och så fortsatte hon att be. Och då säger han till henne: det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna. Men hon har ett finurligt svar. Jo, men hundarna äter ju också bara av smulorna som faller från bordet. Och då konstaterar Jesus: din tro är stor. Vad är denna tro för någonting? Jo, det är det att hon ger äran åt Jesus, att han kan vad han vill, fast han inte tycks vilja. Så kan han ändå. Och hon fortsätter att tro det, fast han visar bort henne, fast han behandlar henne som luft. Hon har samma tro kvar på honom. Det är klart att det här är en pedagogisk avsikt med det här hårda och avvisande sättet som Jesus har här. Han vill visa på en icke-kristen som så starkt tror på hans förmåga och vilja att hjälpa, att hon inte ger upp. Hon ger inte vika en tum. Och Jesus belönar henne. Han botar hennes dotter. Han prisar hennes tro. Den här kvinnan som vi inte ens har namn på, hon var en väldigt kämpe i tron. Och det säger också att det handlar inte om att vi hör till de rätta stammarna av Israels folk eller att vad vi har för namn om oss i Guds rik eller i samhället. Det är inte frågan om det yttre, det är frågan om förtrösta på Herren. Håll fast, lämna honom inte. Det är det som är kontentan här och som lönar sig också. Verkligen. Den kämpande tron är temat idag. Och det är just det som det är för fråga om här i de här exemplen. Ge inte upp när det gäller att be om hjälp av Jesus. Så har vi slutligen synderskan i fariseens hus. Den texten har vi inte läst, men jag tror att den är ganska bekant, så jag ska bara referera den. Den finns i Lukas evangeliet 7 kapitel. Och det vill jag först säga att det här ska man inte förväxla med berättelsen om hur Maria, Lazarus syster, smorde Jesus inför hans begravning. Det är inte samma händelse. Det var en farisé som vi får veta heter Simon som bjuder Jesus på en måltid. Säkert ett fint hus, ett fint hem. Och när Jesus låg till bords där, som man brukar göra, så låg man ju som en halvcirkel ungefär, fötterna bort, och låg med huvudet på, stödde sig på armen framåt mot maten som fördes in av tjänarna då mitt i den här ringen. Och där vid fotändan så där hände någonting. Och det är ganska märkligt, när vi bjuder in någon till vårt hus så då brukar det knappast komma något objudna. Och plötsligt börja visa sig där ibland gästerna. här kommer en kvinna som är känd för att vara en synderska, alltså en prostituerad. Och det måste vara offentligt känt, eftersom Simon, den här farisén, han tänker i sitt hjärta att den kvinna som nu kommer och som börjar tvätta hans fötter, Jesu fötter, med sina tårar och torka dem med sitt hår. Jesus måste ju veta vad hon är för en kvinna. Det kan inte vara okänt för henne om han är en profet. Jesus, han ger denna Simon en läxa. Han berättar först en liknelse. Han frågar: vem av två män älskar sin penningutlånare, sin husbonde, mest? Den som är skyldig 500 denarer och en annan som är skyldig 50, och båda får skulden efterskänkt. Vem kommer att älska mest den som efterskänkte? Och Simon måste ju svara: no, månen och inte är den som fick det där större summan efterskänkt. Och så börjar Jesus jämföra. Han avslöjar den här farisén. Det var ju så att det fanns anstötliga inslag i den här händelsen. För en oren kvinna ska inte röra vid en man. Jesus grät och torkade Jesu fötter med sitt hår. Hon hade sitt hår utslaget, och det skulle en ärbar kvinna inte ha. Det var flera anstötliga saker som fanns här. Och att farisén fick besök av en sådan kvinna. Men Jesus säger: när jag kom så gav du mig ingen hälsningskyss. Det var den tiden sed att man tog emot varann på det sättet och kysste varann på kinderna. Men Simon var för stolt för att göra det. Han såg ner på Jesus. Räknade honom inte riktigt som värdig. Den här kvinnan, hon hade upprepat kysst hans fötter. Sen hörde det till när man fick en gäst att de ska få ett fat med vatten och en handduk. En slav också som passade upp i vanliga fall. Så att de fick sina fötter tvättade. Den här tjänsten erbjöds inte Jesus i det här huset. Det var egentligen också en skymf mot honom att det inte gjordes så. Men den här kvinnan, hon använde sina tårar för den här tjänsten. Och sen brukar också höga personer bli föremål för ärebevisning med att man smorde deras huvud med olja när de kom. Det vet jag inte hur vanligt det var, men att åtminstone så säger Jesus att det borde han ha gjort. Han hade ju en himmelsk gäst på besök, verkligen. Men det underlät han. Den här kvinnan hade med sig dyrbar olja som hon smorde fötterna med. Så hon hade minsann bevisat honom ära. Vad berodde det nu på att den här kvinnan visade sådan kärlek? Då Jesus säger att den här som fick efterskänkt 500 bevisa mera kärlek än den andra. Och sen jämför han de här båda med varann. Jo, farisén, han upplever sig inte vara någon syndare. Han behöver ingen förlåtelse. Medan kvinnan är verkligen djupt bedrövad i sin synd. Och söker Jesus för att få lindring i sitt samvete. Hon söker honom för att få hjälp. Och nu vet hon ju det att hjälpen finns hos frälsaren. Nu har hon möjligheten att få den hjälpen här. Och så uttalar han då en offentlig avlösning och säger till synderskan: dina synder är förlåtna. Kvinnan hade inför alla bordsgästerna fått upprättelse för allt det onda hon hade gjort tidigare i sitt liv. Det står ingenting om vad som händer sen. Men det får vi vara övertygade om. Den kvinnan fortsatte inte med sitt gamla liv. Det står inte heller någonting om hur det gick med farisén sen. Vi vet ju att fariséerna så kom ju att allt mera motarbeta Jesus. Och orsaka sen att han blev utlämnad till korsfästelse. Det fanns också sådana som kom till tro. Det heter ju i apostlagärningarna att flera också av prästerskapet, templet, tempeltjänarna, kom att börja tro på Jesus och kom med i den kristna skaran. Vi vet inte hur det var med den här farisén. Kanske han kom med, men det är bara, det är helt oklart. Men vi vet att vi också lik den här synderskan har orsak att söka oss till Jesus och att lyssna på hans livgivande ord om syndernas förlåtelse och frid, även om vi inte har samma möjlighet att rent fysiskt gråta vid hans fötter som hon hade den här gången. Men vi har samma Jesus som tar sig an de förlorade, de som har syndat och egentligen inte har den minsta rättighet att få upprättelse. Jesus ger det. Dina synder är dig förlåtna. Och detsamma får jag också säga till er idag. Vi har någonting att lära från var och en av de här kämparna. Som Hiskia befinner vi oss i svåra tider. Stor oro i världen. Just idag är det en avgörande folkomröstning på Krim som kan vara avgörande för fortsatt fred eller krig. Men som Hiskia får vi lägga fram vår oro inför Herren och lita på att han leder alltid det bästa för de sina. Och han gör det inte för vår förtjänst skull, utan för att han är god och barmhärtig. Vi har också nöd i våra familjer. Många av oss lider av sjukdom i familj eller nöd som annars är oss på, ligger oss på vårt samvete. Ibland brukar vi tänka att det är bara vi själva som har bekymmer. Alla andra är fria från bekymmer. Så är det ju inte alls. Men vi ska lära av den här kanadiska kvinnan att vara uthålliga i bön, oberoende av om det gäller fysiska sjukdomar eller frestelser att komma bort från Herren. Vi får lägga allt inför Herren. Be honom om förbarmande. Vi ska inte glömma det. Vi ska inte bli slöa, lata med det. Och som farisén löper vi risk att fästa blicken på oss själva och bli tillfreds när vi jämför oss med andra. Vi tar stolt fram våra meritlistor och har inget behov att bönfalla Jesus om förlåtelse. Men som synderskan ska vi gå till Jesus och bekänna allt, bekänna våra svagheter och försumligheter. Och då också lyssna och tro när avlösningen förkunnas. Dina synder är dig förlåtna. Amen. Tack kära Jesus för att du har visat oss att vi får komma inför dig utan egen förtjänst och värdighet. Tack för att din förlåtelse är lika sann och viss idag som den var för Hiskia, för den kananeiska kvinnan, för synderskan. Amen.